Podplay.
Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll vi lyssnar på Sveriges ärligaste ögonblick.
Vänta, jag bajsar på mig helt ärligt. Helt ärligt, jag måste gå av. Helt ärligt.
Jag inte bajsa på dig.
Jag har gjort det.
Sångnumret i Svenska Nyheter, Dela Landet och Messiah.
SVT säger, hallå, skulle du vilja göra en liten singalong här med Hanif Bali?
Ja, men vad fan.
Jag krukar arm.
Och memohälsningen från den andra sidan.
It's the Undertaker. Your mom reached out to you.
Då är det fredag igen, det är Freak Show, vi är tillbaka, ni har inget val, det här är en slapp pajkastning på Sveriges lealösteste. Jag kommer inte ihåg hur frasen var riktigt. Ja,
något sånt.
Ja, något sånt. Nu är vi tillbaka på ruta ett, Jakob Ökvist är inne i en holk på Bauer Media och jag sitter hemma vid, för det är nya sådana här coronarestriktioner nu i dessa tider och jag hade lite känning i halsen i morse, så jag kände... Nej, nu är det dags. Nu har vi sett nog av varandra.
Ja, men så är det. Jag vet inte, vi ser ju varandra i varsin liten sån här Teams-ruta som jag tror folk, ja, svenska folk är oerhört vana vid sån här digitala möten nu för tiden. Jag tror, ser du att jag ser lite så här pojkbands, du vet pojkband populärt, var det tidigt 2000-tal, då stod de ofta med en hörlur på örat och den andra drog de lite slappt upp på huvudet så det skulle se lite så här...
Vet du vad? Jo, men om Jonas bara drar bort, vår producent drar bort ett fält där, kan du göra det lite? Så ska jag ta en skärmbild här på, ska se, och så kommer du, går du lite där och så tar jag en skärmdump på det här, så får vi se vad du säger. Där har vi det. Där har vi. Det är lite pojkband, det är också lite Klabbe och Geijerstam på ett sånt disco i Eskilstuna.
Han dagtid, alltså nu.
På ett sånt äldreboende. Ja, men det är bara lite jobbigt att, att man liksom börjar om hela tiden, att du får gå tillbaka in i skrubben och så här, men, ja.
Tillbaks på ruta ett.
Det var det. Jo, jag tänkte prata lite. Du har sett den här Svenska Nyheter grejen var veckans snackis.
Ja, jävlar vilken snackis de fick till som avslutning.
Ja, det var ju, nu är vi, det gick ju då förra fredagen, så nu är vi liksom en vecka in lite senare på båda. Men jag tänkte ta avstamp i det där lite snabbt senare under min prata. Men vad tänkte du prata om?
Jag tänker på konst, underhållning, humor, film, teater, kultur, böcker, poesi. Lite det tänkte jag ta ett grepp om.
Stort ämne ändå, eller liksom mycket.
Ja, men vad fan, är inte liksom någonstans grundtanken är väl att livet är ganska hårt. Vi slängs ner på ett jordklot som snurrar. Man hänger kvar här så länge det bara går och sen dör vi och är borta för all evighet.
Har du börjat röka på?
Lyssna mycket på Joe Rogan. Nej, men jag tänker så här, då ska väl kultur och konst och film, det ska väl vara lite av en liksom verklighetsflykt där man ska få liksom... Någon som tar en med, tar den i handen, ger en och en halv timme lite underhållning som man liksom, sen går man tillbaka och ställer sig på verkstadsgolvet och bankar stål igen.
Är det så du ser på dina dagar med Gryforsen?
Jag tror alla ser sina dagar så just nu. Nej, men, men nu har det ju blivit, jag vet inte, den här, jag tycker det är någonting av ärlighetens obehagliga eftersmak, att folk ska liksom, så mycket det bara går nu, så ska det vara ärligt, transparent och det ska vara... Nej, men det här är den jag är. Jag tänker på min fru lyssnar på mycket på, jag vill inte låta nedlåta, men så här tjejpoddar. Det är två tjejer som sitter och pratar. Och jag går och lyssnar lite så här.
Förlåt, jag vill bara pausa dig redan här. Du vill inte låta nedlåtande.
Nej.
Men du lyssnar mycket på så här tjejpoddar där flera tjejer pratar.
Nej. Jag backar bandet lite. Jag vill inte, ja. jag säger så här, vad kul det är med alla tjejer som har kommit ut på poddmarknaden.
Jag tror... Jag vill inte vara sån, jag ska inte vara den politiskt korrekta farbrorn här, men jag tror att om du buntar ihop så att säga det andra könet då, eller det första könet beroende på vad man säger, till tjejer, det kan finnas folk som redan där tycker att du
jag tänker att det
förminskar
finns,
och klumpar ihop. Och...
Det finns poddar som har en kanske en övervägande kvinnlig publik.
Ja, det var en renare formulering. Bra, Jakob.
Och de kan sitta i Los Angeles, de kan sitta i Stockholm, de kan sitta i Borås. Och så pratar de som fan. Jag tycker mycket jag hör så här, min partner är ett jävla as. Alla mina ex är alkoholister och jag hatar mina barn. Det är liksom avstampen i många av de här poddarna. Mm. Och då tänker jag, blir det verkligen en verklighetsflykt? Förstår du? Alltså...
Ja.
Men jag tänker också poddar, det är liksom där du, bröderna Flink har Sigge Eklund intervjuat nu. De har varit osams i 15 år. Väldigt naket, väldigt ärligt, väldigt brutalt. Får man liksom följa dem när de ska försöka försonas där. Det går så där om jag, utan att spoila något.
Ja, nej, men det, jag vet att JVL spelade upp när vi sände radio. Spelade han upp några, jag har inte lyssnat på den podden själv, men han spelade upp några klipp hur det skulle... Hur gick, ett första möte gick till, första gången de sågs efter vad det nu var, 10, 15, 20 år, att, så här, att liksom andra meningen var så här: du din jävel ska be om ursäkt. Så man bara säger, ja okej, ta det lugnt Torsten, lugna ner dig. Så att han hade inte gått någon skola i hur man skulle försonas.
Nej, det handskar av direkt. Ja. Nemo Hedén och Magnus Hedman har nu en podd där de berättar hur de har kommit ur sin beroendeproblematik och drogberoende. Också väldigt naket, väldigt ärligt. Och det är modigt och jag står vid sidan och tänker jävlar så här, men jag tänker också så här, var finns då möjligheten för den vanliga människan att fly in i någon fluffigare liksom värld där man får glömma vardagens gråa massa som bara flyter fram, förstår jag tänker?
Nej, ja jag verkligen, och även den här podden har ju blivit en jävla, ja men det är ju diskbänksrealism. Jag kan ju berätta här nu bara för att lyssna att jag har just nu, medan vi pratar, jag sitter ju då i mitt hem, jag har just nu 2 avokadomackor med feta ost extra på sidan på väg hemlevererat och kommer strax från restaurang Greasy Spoon på Hagagatan i Stockholm. Så det är också en sån där inblick i...
Ett jävla slit.
Ja, hur vanligt folk kan ha det. Ja, eller,
ja men verkligen, du doppar tårna.
Det är någon eller... annan som kör maten och lagar maten, det är ju 2 andra. Men att jag sitter här och är hungrig...
Ja. Det ska inte behöva hända. Nej. I stort så tycker jag liksom att det har blivit någon form att ärlighet och transparens är liksom ledorden. Jag ska bara 4 exempel här, eller 2 exempel ska jag dra. Musikvärlden och tv-världen. Så här kunde ju låtar, så här kunde man ju lyssna på låtar för några år sedan. Kommer du ihåg de här?
Yeah.
Förstår du? Everybody, summertime love, you remember me. Everybody, I just want you, boys, boys. Alltså hon vill bara ha pojkar, Sabrina.
Ja, det låter ju så i alla fall på hennes
enkelt
sånger.
Enkelt budskap, förstår du?
Ja, det är väldigt enkelt. Det tilltalar ju en viss publik, absolut.
Ja, och då tänker folk så här, ja men vadå, Sabrina, hon kanske också hade problem, hon kanske också var tvungen att hämta på dagis, hon hade inte alltid så jävla lätt, men det var inte det hon sjöng om.
Nej, hon valde att skruva ner det och, ja. Och framhöll någonting annat. Ja.
Men så här, dagens artister, de sjunger ju mer sånt här. Ja.
Ja, men jag tycker Miss Li, va? Komplicerad.
Ja, men jag menar fan, Sabrina var väl också skitkomplicerad.
Ja,
eller hur?
Fast man, jo, det vet man ju inte så mycket om man bara lyssnar på hennes låtar då. Alltså,
exakt.
Det är inte, nej, okej.
Okay. Nej, men det är samma så här, Frank Sinatra, han var väl ett jävla as vid sidan av scenen, men det var ju inte det han sjöng. Han sjöng om han skulle ju slå igenom i New York. Han gjorde det han tog sin väg. Elvis Presley, you ain't nothing but a hound dog. Så knarkade han och var otrogen vid sidan om. Men det var inte det han sjöng om.
Nej, hur skulle du översätta you ain't nothing but a hound dog då?
Du är ingen jävla varmkorv. Gråter ibland. Du är ingen jävla varmkorv. Du har aldrig sett pengar. Men du är ingen kompis. Jag kan fan inte direkt översätta.
Nej, men du menar att det finns du... Ja, just det.
Nej, men det var i alla fall inte att han sjöng om att han och Priscilla hade det dåligt och att han råkade ligga runt på turnéerna och att han råkade snorta kokain och käka jordnötsmackor. Det tog han inte med i konsten.
Nej, utan det var mer varmkorvsfokuserat. Ja.
Exakt så. Men du ser en röd tråd att vi har gått ifrån liksom att det skulle vara glättigt, det var ballett, det var liksom svåra tider. Det var väl lite det som var liksom kulturens gärning. Och jag kan säga att det kan gå riktigt illa det här. Jag ska spela upp här 2 exempel. Det första exempel är det jag vill tillbaks till. Det gamla Sverige. Det här när man man kanske har gjort något jävligt dumt, men det tar emot. Man erkänner inte bara. Man är inte transparent, man är inte ärlig, och jag gillar det. Det är en politiker som åkte dit för att han har liksom dragit med hela jävla kommunen till en fjällsemester och bränt av alla skattebetalarnas pengar. Men när han blir konfronterad av det här, han bjuder inte på några ärliga svar. Så här lät det.
Varför måste ni vara på skidorter?
Jo, för att vi ursäkta, jag måste bara ta lite vatten. Jo, för vi brukar... Vänta, ursäkta. Får jag bara ta lite mer vatten?
Ja,
fast
inte bra.
Fan också. Så.
Jo, varför måste ni åka till skidorter?
Vi gjorde det valet.
Ja, varför gjorde ni det valet?
För att vi skulle vara där och ha en arbetskonferens om kommunens målarbete.
Men varför just en skidort?
Ja, vi åkte nu i början på året till
Ja, men du svarar inte på frågan varför just en skid. Åkte ni skidor varje dag?
Nej, vi åkte inte skidor varje dag, utan vi planerade i 2 dagar. Och vi hade en fri dag. Vi hade en fri dag, vässeltur och sånt. Nej, ursäkta.
Och så dricka med.
Vi hade en kväll, den avslutande kvällen, så bjuder vi på en middag. Och det är helt enlighet med ledningsgruppens...
Jo, men du svarar ju inte på frågan.
Interna regler för hur vi...
Men det här med vässeltur, alkohol, varför ska skattebetalarna stå för det? Vill du inte svara på den frågan?
Kan vi vänta lite? Kan vi vänta lite bara? Ja, jag vet inte. De får väl... Kan du ta om frågan?
Ja, du ser. Det, ingen jävla transparens här, inte.
Nej, inte det han säger i alla fall. Sen kan man ju ana lite under ytan. Han är inte helt nöjd.
Jo, men alltså han vet om att de har ju alla tider bara blåst skattebetalarnas pengar på olika konferenser. Det ska han, nu den här nya liksom Aftonbladet, Expressen, TV-journalistiken, där man har svar på frågor på samma sekund. Han spelar inte med i spelet.
Jag kan i och för sig, det här har jag tagit upp massa gånger i olika sammanhang, men jag kan fortfarande förbryllas över att folk blir så upprörda när det kommer fram att politiker fifflar undan skattemedel. Alltså men vad tror folk att politiker håller på med hela dagen? Alltså är man inte, alltså är inte själva förutsättningen för livet att folk på olika sätt försöker rövknulla en till höger och vänster? Alltså jag tänker att det
man får
alltså
bara ta höjd för det.
Ja, men jag tänker att det är så konstigt att folk är så här, det trodde jag aldrig om politiker. Så har du hört talas om politiker förut? Alltså det är så, det är som, du vet, det är som tjejer som dejtar någon sån någon lead singer i något 80-tals rockband, och så bara det visar sig att han hade flera kvinnor samtidigt. Så bara, men vad fan tror du? Du ligger med frontmannen.
Joey Tempest.
Ja, men alltså det är så konstigt. Ibland kan jag förundras över folks upprördhet generellt sett.
Och då kan man säga så här, men det är väl bättre att vara ärlig och härlig. Och så här, men nej, fan, det här gillar jag lite mer, att man liksom, man försöker liksom så här, okej, jag blev fångad med brallorna nere. Jag hade fingrarna i kakburken. Men jag försöker slingra mig ur det här. Jag försöker vara lite... Alla måste inte veta allt. Man måste inte veta hur korv och politik blir till. För annars så slutar vi och hamnar vi i det. Det är min slutpoäng. Att då hamnar vi i det här superärliga. När man till och med är tvungen att vara superärlig i en lekprogram. Och liksom bjuda extremt mycket på sig själv. Då låter TV så här.
Jockeyboy, från vilken fisk kommer rommen till rysk kaviar?
Vad sa du?
Från vilken fisk kommer rommen till rysk kaviar?
Torsk.
Torsk är...
Vänta, jag bajsar på mig. Helt ärligt. Vänta, jag bajsar på mig helt ärligt. Helt ärligt, jag måste gå av. Helt ärligt.
Du får inte bajsa på dig.
Jag har gjort det. Helt ärligt, kan jag få gå ur? Helt ärligt. Helt ärligt. Wait. Wait, can I must... Nej, alltså jag har bajs i byxor. Jag tänker inte sitta kvar här. Snälla. Jag bajsar på mig.
Vad är det som händer, Jockeboy?
Jag har bajsat på mig.
Du har bajsat på dig?
Jag har bajsat på mig, helt ärligt.
Vill du avsluta tävlingen här då?
Ja.
Okej. Okay. Jag säger hej då härifrån till dig.
Alltså, är det den här världen vi vill ha med Saja Hallberg?
Nej, jag har många frågor. Det var Mårten Andersson här som ledde programmet.
Ja, jo, bara en sån sak. Men alltså just den här enormt liksom genomskinliga, transparenta verkligheten där allt ska liksom, till och med ett lekprogram i tv ska solkas ner med 100% ärlighet.
Nej, du har nog rätt där. Sen jag tänker på här nu, herre jävlar, det var ju det här, jag funderar på om jag inte kunde den där frågan heller. Har du kollat upp på rätt svar? Är det stör?
Ja.
Det är alltså stör som ska in på vågrätt 3.
Hör det, Mårten Andersson.
Freak Show presenteras denna vecka i samarbete med Enkla Elbolaget och deras elfond Relaxa.
Ja, det som är grejen då med Enkla Elbolaget är ju att de vill göra det enkelt för dig i en så annars krånglig elbransch. Med Enkla Elbolagets elfond Relaxa ingår allt från start.
Se till att få det bästa elpriset över tid utan att du behöver gå in och göra aktiva val. Det är inga krångliga val, inga pristillägg. Du får 100% klimatklok el från förnybar energi. Och så kan du lägga tiden på något roligare än att välja elbolag. För det är ju ärligt talat inte alltid så kul. Till exempel lyssna på oss är ju då generellt sett roligare. Om man får vara sån. Om man får säga det om en sponsor.
Ja, men det tror jag man får säga. Ja. Jag tror att Enkla Elbolaget är fine med det. Det du kan göra då det är att du går in på enklaelbolaget.se/podd. Då skriver du podd med 2D. P-O-D-D. Och teckna elavtal innan året är slut så får du ett superpresentkort värt 500...
Vad sa du? Ett presentkort?
Ett superpresentkort.
Vad skiljer det från ett vanligt presentkort?
Det är mer super.
Ah.
Alltså presentkort är presentkort, men ett superpresentkort värt 500
kronor. Vet du vad, Jacob? Förlåt, jag har aldrig ägt ett superpresentkort.
Nej, men det ska du göra då. Teckna dig för Enkla Elbolaget. Presentkortet gäller i mer än 150 olika butikskedjor och för spännande upplevelser bland annat.
Tack så mycket, Enkla Elbolaget.
Förra fredagen, Jakob, så låg jag i sängen. Klockan var väl 11, började närma sig midnatt. Och så såg jag hur det började delades på sociala medier. Det började ticka upp olika notiser. Folk sa, briljant, gudabegåvat och så vidare. De hyllade ett speciellt inslag.
Just det, jag har inte sett en sån febril liksom aktivitet sen Groteskos nedstängningssång där, va?
Ja, påminn mig inte. Det här jävla, varje gång någon i Grotesco är involverad i något sånt sångnummer så går folk bananas. Jag motvilligt klickade då på länken som alla delade. Det var ju då ett klipp från Kristoffer Appelqvists Svenska Nyheter som hade säsongsavslutning förra fredagen. Det var ett klipp då där olika representanter för olika sidor i det politiska landskapet sjöng tillsammans någon slags We Shall Overcome-låt, någon slags öppna landskap-variant. Ja, men det var ju profiler som Hanif Bali och Göran Greider och Annika Strandhäll och ja, men diverse arbetare i den här underhållningsformen som kallas för svensk politik.
Just det.
Och det gick ju inte mer än några sekunder innan jag blev förbannad.
Oj.
Nej, men jag såg på det här. Det första som såg det här, det var ju då komikern i mig. Och komikern i mig förstod ju direkt att det här är guld. Alltså det här är ju genialt. Det här är ju svinkul och bra.
De har slagit an på en sträng.
De har slagit an på en sträng och jag är ju inte sämre än så att jag vet att när jag blir förbannad när jag ser ett humorinslag så är det 99% av gångerna för att det är bra och för att jag inte tänkte på det själv och för att jag inte är involverad och sådär. Alltså en ren irritation från min sida att någon annan får skina.
Någon han före, ja. Ja.
Och speciellt när det är musik involverat för att då känner jag också att jag inte ens kan. Det är liksom en annan sport än det jag kan. Så att varje sånt här jävla groteskonummer där de sjunger och dansar och gör olika musikalnummer och sånt där. Då känns det som att det är, jag står där med min stav vid stavhoppsgropen och sen är det folk som slår världsrekord borta i längdhoppsgropen.
Det är också svårt för dig att få till, det är klart du skulle kunna använda din Instagram-kanal då, men då ska du sitta och ringa runt till så här Chang Frick och olika. Jag har en idé till en rolig grej för min Insta. Alltså det är svårsåld. Alltså...
Ja, men det är det. Det är det. Det är det. Så att som komiker betraktat så tyckte jag det var briljant och jag höll med om det och det var ju roligt. Vi kan lyssna lite på hur det lät.
Ja.
Göran, hör du mig? Göran, hör du mig?
Nu ska jag verkligen försöka säga det jag måste säga till svenska folket. Jag trivs bäst med vänsterblivna i gemensam sagostund.
Där folk vet hur man ska prata genus, ras och värdegrund.
Jag trivs bäst bland YouTube-trollen som swishar mig en slant.
Det är först när någon blir riktigt arg som jag är relevant.
Jag trivs bäst i slutna kluster i min navel vill jag bo.
Sjunger bra ja, där, Robert.
Ja. Ja, ja, men verkligen. Men det här var ju väldigt roligt och sådär. Sen då så lämnar komikern i mig bordet. Och så kommer då kanske lite mer den politiska analytiken in. Den politiska kommentatorn, alltså Messiah Hallberg utan all humor. Och så bara tittar han på det och så ser han vad är det som sker här egentligen. Och då kan jag förundras lite varför de här människorna ställde upp på det här. Alltså vad är det som lockade de här människorna till det här sammanhanget? Hur såldes det här in? Är inte det lite intressant?
Jo, men tror... För att jag har ju sett mycket kritik och den starkaste kritiken har ju kommit av folk som har fått förfrågan och tackat nej och sen märkt att jävlar, det där blev en hit. Det är han Micke Lindgren från just Grotesco som har producerat hela det här spektaklet.
Vi kan lyssna på hur det lät när Micke Lindgren gästade SVT:s morgonprogram och han fick frågan lite just det där om det fanns folk som hade tackat nej.
Men ändå otroligt att ni får så många av de här att ställa upp på det här. Eller det måste vara svårt.
Ja, jo, det var en lång uppförsbacke, det var det. Mm. Men jag tror att jag ringde ju runt och pratade med alla och jag fick en ganska positiv respons och så hade jag lite tur liksom, med att några klev på och då är det kanske lättare att få med andra. Ja. Och, sen var det många som inte ville vara med också.
Vilka ville inte vara med, kan du säga?
Gudrun Schyman till exempel var med först och var en av de första men valde sen.
Så hennes namn kunde du använda och sälja in?
Ja, det gjorde jag. Men sen hoppade Gudrun och då var det så här, rackarns. Och sen så, ja, Lamotte ville inte vara med, Ivar Arpi ville inte vara med.
Nej, det var ju några namn där som inte ville vara med. Lite intressant att Lamotte valde att inte vara med. Han känns ju annars som någon som gärna... han har inga problem med att synas. Liksom. Men när man tänker på det här lite grann så tänker man... Både man kollar... Det var ju vänstermänniskor, det var högermänniskor som var med. Och jag undrar lite... Jag är lite besviken på båda sidor. Om jag kliver av min humoristiska häst och bara ifrågasätter varför de är med överhuvudtaget så är det lite intressant... Dels om man då tänker på högersidan, Hanif Bali, Jens Ganman och sådana här som hälften av tiden vill lägga ner public service och säga att det var en propagandakanal. Men så fort SVT öppnar sin famn för dem så kommer de springandes. Vilket är lite intressant. Jens Ganman är ju med, det är han är inte så känd för svenska folket men det är han som gör de här pie-diagrammen. Höjden av underhållning om man kan Excel. Är ju de där arken och ja, men han är ju med i Svenska Nyheter lite då och då. Det finns ju en liten motsättning kan jag tycka i att hävda att det är en propagandakanal och det är en vänstervriden public service. Men så fort man släpps in så är man med på det. Och på samma sätt även på vänsterkanten då, sådana som Annika Strandhäll som hälften av tiden säger att hennes liv förstörs av de här människorna som bara twittrar ut elakheter och delar artiklar om henne som inte är sanna och att de är så hårda mot henne och hennes familj. Men så fort SVT säger, hallå, skulle du vilja göra en liten singalong här med Hanif Bali? Ja, men vad fan.
Jag tycker arm.
Ja, och då tänker jag så här, var det inte så farligt allt det här som ni hävdade var så hemskt? Är det här glömt nu bara för att ni... Förstår du vad jag menar? Så att jag tänker att man kan separera det som ett humoristiskt inslag är intressant. Och som komiker tycker jag att det är väldigt roligt. Men om man... De här är ju inte komiker, de här människorna. Det här är ju riktiga människor som hälften av tiden sitter och hävdar någonting, att de står för någonting. Och sen så fort de får ett erbjudande om att stå för någonting annat eller bara bli en del av en annat sammanhang så släpper de det. Och jag vet inte riktigt vad det säger om folk egentligen. Vad står de här människorna för egentligen?
Är det inte lite att politiken kan väl då jämföras lite med proffsboxning? Att man snackar skit före match, man slår på varandra utav helvete in i ringen, men sen efteråt så kramas man och delar på pengarna.
Jo, absolut. Och det är väl det som man kan hävda då, att det finns någonting fint i det här, att de närmar sig varandra och sådär. Men man kan ju också ta ett steg tillbaka och undra, är det det som sker här? För att sen bara någon dag efter det här så återgår man ju till, jag vet inte, är politik någonting, är det härligt att politiken bara blir ännu en underhållningsform? Jag vet inte, jag tänker på det här gamla, du vet, det här gamla Hjalmar Söderberg-citatet som alltid valsar runt, men man vill bli älskad i brist på beundrad, i brist på fruktad, i brist på avskydd och föraktad. Man vill inge människorna någon slags känsla, själen ryser för tomrummet och vill ha kontakt till vilket pris som helst. Då skulle man kunna ändra det och säga, man vill bli älskad i brist på beundrad, i brist på fruktad, i brist på avskydd och föraktad. Men helst av allt vill man vara omhuldas av SVT och bli en del av folkhemmet och få tävla i På spåret. Förstår du vad jag menar? Alltså jag kan se det på två sätt. Jag tycker att det är ett roligt inslag, men jag undrar bara, jag blir lite rädd för när jag undrar, för jag vill någonstans att de här politiska symbolerna, de här politiska människorna som hela tiden sitter och talar om för oss andra vad vi ska tycka och tänka, kan de inte stå för någonting? Och sen är de också så självironiska, kan ta ett kliv tillbaka och säga som Hanif Bali så här, ja, det är först när någon blir riktigt arg som jag är relevant. Och då, ja, det stämmer ju. Men då tänker man ju, du har ju redan hoppat fram och tillbaka politiskt de här sista 10 åren. För flyktingar, mot flyktingar, hit med flyktingar, inte flyktingar. Som en vindflöjel beroende på hur det politiska samtalet går. Och med Greider och Strandhäll och alla de här. Då tycker jag nästan cred till Lamotte, cred till Gudrun, cred till Ivar Arpi. Som i alla fall är män och kvinnor nog att stå upp för någonting. Alltså jag är nästan då hellre för proffsboxarna som även vill nita varandra på parkeringsplatsen efter.
Jo, men är det inte lite så? Jag tänker att de någonstans, för att det var faktiskt ledarskribenter som efteråt sa att usch, fy, nej, det här betackar vi oss för, SVT, kom inte med den här skiten. Och då var det ju liksom, argumentet var att den ena sidan gav luft och liksom utrymme åt den andra sidan, och den andra sidan sa samma sak, att men ska vi låta de här prata? Är det inte då att de här som är aktiva i den här rallarsvingsmatchen som kallas svensk politik någonstans vill visa för publiken att vi kan slåss, vi kan kalla varandra elakheter, men till sist, när det kommer ner till kritan, så är vi bara människor.
Jo, jag vet, och det där är ju en trend i samhället, att samtalet står överallt. Det är ju det den här samtalspodden med Navid Modiri också vill hävda, att om man bara tar hit en nazist och så lyssnar man på en nazist, nu säger jag inte att någon av de här som var med i Svenska Nyheter var nazist, men jag menar bara att om vi bara lite självironiskt blinkar åt varandra, så löser sig allt det andra. Och jag vet inte riktigt vad folk tar med sig. Nu hör jag ju att jag själv blir en sån här människa som jag avskyr ibland när jag drar skämt om någonting, och så säger de så här, inte det där skämtet rasistiskt, inte det där skämtet kvinnofientligt, och säger nej, det är ett humorinslag som måste få vara ett humorinslag. Alltså man ska inte analysera så mycket. Men om jag ändå får sätta på mig den tråkiga hatten, så undrar jag, vad tar folk med sig från det här? Är det inte så egentligen bara att en massa högersnubbar tyckte det var härligt att höra Göran Greider säga att han var vänsterbliven?
Där fick han på band.
Ja, men där erkände han det.
Han har sagt det.
Alltså jag tror att man kanske överskattar. Jag tror att Micke Lindgren överskattar vad publiken tar. Jag kan tänka mig att han går hem och klappar sig själv på axeln och tänker, där öppnar jag upp för ett vidare politiskt samtal, när man i själva verket kanske bara drar ner ännu en större slägga emellan de två sidorna.
Det är bara, men finns inte lite av svaret i namnet på sången? Den heter väl så här, jag hatar dig och allt du står för.
Ja, och då kan man väl hävda att de hatar varandra ännu mer, förutom då varje gång Göran Greider hävdar att han är vänsterbliven.
Förutom varje gång SVT ringer och säger, vill du vara med i en sång? Nej, men jag tänker, jag pratade med Berhard Rospe, en komikerkollega till dig och mig, som ju var med i en så här Svenska Nyheter-sketch där han spelade en svensk förortskille som åkte ner och slogs för IS och gjorde någon rap om det.
Ja, just det var väldigt roligt inslag. Uh-huh.
Ja, den blev också ganska, det blev mycket snack om den, och han sa efteråt att han hade sånt jävla problem att han fick folk på bägge sidor som både ryggdunkade honom och hatade honom, och han var så här, nej, men vänta, det var ju inte, alltså han förstod själv att det var en jätteschablon av att, vadå, nej, jag vet också att förortskillar, de flesta har inte åkt ner, nästan ingen, bara ett fåtal. Men å andra sidan så blev han också dödshotad av islamister efteråt. Så att det var så, det är en jävla märklig tid att skämta överhuvudtaget 2020, det får man ändå, får vi inte glömma.
Men, ja, det har varit en konstig vecka överhuvudtaget. Jag vet inte riktigt vad någon står för längre. Om man tar avstamp då fredagen, så har jag liksom varit tveksam till vad folk är nu för tiden. Sen på måndag när jag kom in på jobbet så hade vi Ola Rapace i studion. Du vet, Ola Rapace, en av svensk films stora skådespelare får man ju säga.
Absolut, Tusenbröder var genombrott.
Ja, genombrott och så Bondskurk och allting. Ja. Men en av de bästa skådespelarna vi har. Man tänker att han skulle vara, egentligen om man bara går på ren talang och sådär, så skulle han ju vara ekonomiskt oberoende och alla skulle rycka i honom och så vidare. Nu har han skrivit en självbiografi som han var då gästade min morgonshow och pratade lite om. Ja. Vi kan höra lite varför han skrev den här boken.
Spännande med boken. Hur var processen här? Var det du själv som ville, liksom, kom det från dig? Var det någon som bad dig klita ner?
Ja, det var ju så märklig vår. Jag var punk och så blev alla jobb inställda sådär. Och då tänkte jag, vad fan, hur ska jag göra pengar och hur ska jag stå ut med mig själv? Och då hade jag, som tur var, en kompis som hade kontakt med det här förlaget som presenterade mig, och sen gick det jävligt fort.
Mm. Och du har skrivit den sen i våras?
Sen i våras alltså?
Ja, jag började väl i april och var klar i juni.
Det är otroligt. Det är otroligt.
Mm, det gick undan.
Ja, det gick undan. Jo, han skrev att... Men han skrev den snabbt på någon slags rekordtid också för att han var punk. Han berättade att han höll på att bli av med någon lägenhet han hade och sådär. Alltså att det är där vi är, att det finns den här typen av begåvade människor måste gå runt och göra nya grejer hela tiden för att ha råd att överleva. Medan massa talanglösa människor går runt och tjänar multum i den här tiden. Det är, jag vet inte riktigt vem någon är längre.
Alltså jag är lite i chock att en av Sveriges absolut största skådespelare alltså är så punk så han måste skriva en självbiografi på 4 veckor.
Ja, men det är också det är ingen människa som någonsin har skrivit en bok så snabbt. Det är ju, den är väldigt bra faktiskt, Romeo, den kan man ju gå in och köpa. Men
vilken jävla röst han har också. Man sugs ju in i karn.
Nej, men så han kom in och berättade om sin nya bok. Han hade inga pengar, han behövde pengar, han var tvungen att skriva en bok. Sen ser jag då någon annan som det gått mycket bättre för. Jag ser Kevin Hart, är det världens största komiker kanske. Han släppte en ny Netflix special här. When I bought all the water and toilet paper I could find, I still don't know why we went on this toilet paper kick. What was so special about toilet paper? Nobody told me. Did David make you shit? What was it? What? We bought all the fucking toilet paper. Otroligt dålig var den.
Oj.
Ja, men han är ju så usel alltså, Kevin Hart. Och nej, men han är så gjord för den här tiden. Alltså, han är ju en helt strömlinjeformad komiker. Han är en kille som alla kan ta till sig sådär. Alla kan tycka att han är en tokig kille.
Det är friktionsfritt.
Ja, det är det verkligen. Och det är liksom helt utan risk. Och det är... Nu den här spelade han in i någon slags hemma hos sig, tror jag. Framför någon brasa. Ja. Men hans förra show var ju på någon fotbollsarena där han sköts ur någon kanon. Och han tjänar ju så jävla mycket pengar. Och samtidigt så att jag läste en biografi om min favoritkomiker som jag nästan alltid tar upp här, med Greg Giraldo, som dog för exakt 10 år sedan nu här, ja, förra månaden. Och så tänker man hur hans karriär var, att han liksom, det finns bilder från hans sista gig när han står då på The Stress Factory Comedy Club i New Brunswick, New Jersey, där han står inför en sån, du vet, fejkad tegelvägg, en sån liten skithål. Som, ja, man åker till kanske Borlänge här i Sverige och står på någon pizzeria och giggar. Att liksom en av världens komiker, bästa komiker, slutar så.
Varför ska alla amerikanska stand-up-klubbar ha fejkade tegelväggar?
Ja, det vet jag inte, men det började väl någonstans och sen så är det så. Men just att han stod där, sen gick han och tog en överdos och sen somnade han in på något hotellrum i New Brunswick, New Jersey. Medan Kevin Hart bara kan pumpa ut 10 år senare den här typen av mediokra produkter. Och då tänker jag, det är så synd om the Greg Giraldos of the world och de Ola Rapace of the world, liksom, de stod i alla fall för någonting, till skillnad från de här människorna i Svenska Nyheter-videon. De stod ju upp för någonting och de sa till, Ola Rapace sa också det, att han har stått upp för det han har trott på, han har bett producenter dra åt helvete och så vidare, och det får han lida för nu, för att nu vill de här människorna kanske inte ha med honom. SVT är kanske kritiska till honom nu för att SVT-producenter, det finns gubbar där som säger såhär, nej, inte den där killen, han är ingen Jens Ganman som bara flyter med. Han är ingen vindflöjel. Han står upp för någonting. Och det där är ju lite sorgligt. Det där kan man se överallt. Jag är ju wrestlingfan. Känner du till The Undertaker?
Är det karaktären som ska vara bara ta stryk i ringen?
Ja, han är ju då död.
Jaha, oj.
Ja, han dog ju då i en svår olycka och så har han varit död då i 30 år och brottat samtidigt.
Vadå, han har kommit tillbaks?
Ja, men han är, alltså, han är ju... Ja, han började sin wrestlingkarriär efter att han var död.
Åh, jävlar!
Ja, men precis. Han kom ju ofta in i en kista och sådär. Alltså, han var ju... Det var ju... Ja, men det var ju väldigt trovärdigt då. Speciellt för barnen. Vi var ju väldigt rädda för honom. Men
alltså, han återuppstod kväll efter kväll i ringen?
Ja, ja.
Ja, ja, det är starkt.
Det är också en märklig grej just att man tänker när man är död och får komma tillbaka att man blir... Att man väljer att wrestla så mycket. Men det är... Ja, det är ju så här logiska frågor man kan ha, men det, ja, man...
Guds vägar är outgrundliga.
Ja, verkligen. Men det han gjorde då, det var att han var så i in character att han... Han gjorde inga såna här... varje gång han gjorde någon press eller någon PR eller någonting så var han då sin döda karaktär i 30 år.
Ja, fy fan.
Han pratade långsamt och han var vitsminkad.
Han gick all in.
Han gick all in. I alla fall, nu har han då till slut gått i pension den här veckan efter 30 års karriär. Och direkt så börjar han med någon slags... Alltså det är någon slags... Du kommer ihåg det här avsnittet när vi pratade om Memo. Ja, du är med på Memo.
Ja, gå in och... fan, det är dåligt. Vad som helst.
Ja, ni kan,
det är tuffa tider.
Ja, det.
Så jag slipper skriva en självbiografi.
Men direkt så har då Undertaker, Mark Calloway som han heter, gått med på någon slags USAs motsvarighet till Memo och börjat ge hälsningar. För mig som wrestlingfan så är det här ju lite sorgligt att se hur snabbt det går. Han behöver ju inte egentligen pengarna, men det är ingen som står upp för någonting längre. Vi kan lyssna på en sån här memo-hälsning från den döda wrestlern, The Undertaker.
It's The Undertaker. And your mom reached out to me. She told me you started a new school this year. In fact, she also said that you were quite the baseball player.
Ja, minne är gladare.
Ja, det är det. Men det är bara så sorgligt att hålla på någonting i 30 år och sen bara, your mom reached out to me. Det finns liksom ingen, vad står folk för längre? Ingen aning. Jag har ett sista exempel på det här.
Nej, men det är lite som när du springer på Luke Skywalker i sista mässan på någon sån här sci-fi.
Exakt. Vad är det här? Är du inte från yttre rymden? Vem kan man tro på längre?
Nej.
Har du gått och blivit Annika Strandhäll? Jag förstår inte Luke Skywalker. Det är en smal referens. Men
nej, det kommer han inte gå med. Ja, men du kan ju förklara det med Undertaker.
Ja, precis, skulle jag försöka kunna göra. Okej, sista exemplet på det här är att man kan inte längre lita på någon. Ingen står för någonting. Okej, jag kommer först att spela upp en reklamfilm med sångerskan Miriam Bryant. Wow. Som kom här i veckan. Det är... Ja, vi lyssnar på reklamen först.
Jag tror jag behövde skrivandet lite mer än vad jag förstod. Det var kaos hemma hos oss. Min pappa hade problem med alkoholen. Så jag skapade min egen verklighet att fly till. Han är nykter nu. Och tack vare att vi pratade om det så har vi hittat tillbaka till varandra. Att dela med sig av sina inre tankar. Det är som att kasta sig ut för ett stup. Men man får ta lite risker i livet för att komma vidare. Jag heter Miriam Bryant och jag är artist.
Miriam Bryant, en ganska stark berättelse då. Hon berättar om sin pappa som då var alkoholiserad och som då tvingade henne att bearbeta det här genom att börja göra musik och utforska sitt artisteri. Det här är, ska vi vara tydliga med, det här är en reklamkampanj.
Ja, okej.
Okay. Som hon la ut då. Först så stod det inget att det var en reklamkampanj, men sen var hon ju tvungen att gå ut och reklammarkera det. Vem tror du ligger bakom den här kampanjen? Är det, du kan få två alternativ.
Ja.
Ja. Är det IOGT-NTO, Sveriges största nykterhetsorganisation? Det är ju en del av en världsomspännande rörelse som kämpar för att alkoholen inte ska stå i vägen för människors utveckling och hälsa. Eller är det kanske BRIS, Barnens rätt i samhället, barnrättsorganisationen som stöttar barn, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare genom att göra barns röster hörda och nu inför jul vill göra folk uppmärksamma på att vissa barn inte har det så lätt när de stängs in med föräldrar med alkoholproblematik nu i juletid. Vilken av de här två tror du att ligger bakom den här nya kampanjen med Miriam Bryant?
Ja... Alltså för det första tycker jag att IOGTNTO borde förkorta sitt namn. Alltså det är väldigt...
Jag hade svårt att säga det även fast jag hade bokstäverna framför mig.
Ja, alldeles för många bokstäver. Det där måste de snabbt som fan hitta en ny... Bara NTO, T-O-O, bara O. Men jag tror att det är dem i och med att det handlade om alkohol.
Fel, det är hemliga alternativ 3. Det är Brämhults nya juice. Take a shot.
Nej.
Efter att Miriam har delat med sig den här ganska hjärtskärande historien så panorerar kameran över ett bord och där står det då små, små shotsflaskor med kanske en ingefära shot. Take a shot. Oklar koppling, men att man då ska satsa, man ska våga kanske ta upp kontakten igen med en, kanske en alkoholiserad förälder eller satsa på artister. Det är lite oklart exakt vad kopplingen är. Men det som är fascinerande här är att Miriam Bryant då, när folk blir lite upprörda på det här samarbetet i kommentarerna, hon förstår inte alls varför folk skulle bli det. Alltså, vi har kommit till en punkt nu när till och med sådana indieartister som Miriam Bryant, de förstår inte varför man kan ifrågasätta om inte det här inkräktar på det genuina i budskapet.
Ja, men det är helt otroligt där. Vi har inte haft någon koll alls den här veckan. Vi har suttit lite i karantän hit och dit. Och så kommer vi ju hitta liksom den här samtidstråden som går som en rött sidenband. Fan, förr i tiden så sjöng artisterna om saker som kärlek och kanske ballonger och cirkusbesök. Och nu så sitter Miriam Bryant och berättar om sin fruktansvärda barndom med en alkoholiserad pappa. Och det övergår till en juice-reklam.
Ja, precis. Man saknar den här tiden när artisterna bara sjöng om cirkusbesök.
Exakt! Vad tog de låtarna vägen?
Ja, jag vet inte. Nej, det är bara ifrågasättet till slut. Om man börjar den här svenska nyheter-grejen så tänker man, det är liksom de riktiga artisterna, de finns ingen plats för längre. Greg Giraldo är död, Ola Rapace, han blir av med sin lägenhet för att han står upp för någonting. Samtidigt så sitter de på SVT allihopa och bara lallar med för att jo, vi står upp för någonting, men vi står inte upp för det så mycket att vi tackar nej till SVT, för att värmen från folkhemmet är ändå varmare än att sitta på sin Twitterkammare och tycka för sig själv. Miriam Bryant, hon sponsras av ett juiceföretag bara för att, ja, det är väl så man tjänar pengar nu för tiden. Varför ska det inkräkta på min starka historia om min alkoholiserade pappa? Det är väl inga problem. Det finns liksom ingen som står upp för någonting längre. Man kan få en memohälsning från en död wrestler bara för att, ja, vad fan, lite extra pengar kan man väl kräma ur den här karriären. Är det ingen som står upp för någonting längre? Är det ingen som står upp för det de tror på? Är det ingen som vågar säga nej till smutsiga samarbeten? Det gör mig ledsen i själen bara. Ja. Det är bara det jag säger. Och sen avslutningsvis så skulle jag bara vilja göra reklam för, jag hoppas att det blir av. Det är Humorkalaset, mitt produktionsbolag har satt ihop Sveriges främsta komiker då på Dalhalla i Dalarna. 7 augusti så står vi på scen, det är Sveriges främsta komiker, det är Johan Glans. Det är David Batra och Johanna Nordström. Och, det är liksom...
Crème de la crème.
Filip Dickman och de... glada gossarna med sällan sinande känsla för humor i JLC. Vi har alla sett Instagram-framgången JLC där de på olika sätt tar på sig peruker samt som de leker med de klassiska kvinnorollerna. Nu kan du se dem live på dag. Ja, men det låter ju skitkul. 7 augusti i alla fall i datumet. In och köp biljetter till det.
Vad hette det? Staten och kapitalet sitter i samma båt. Var är den showen?
Humorkalaset.
Ja, okej, förlåt.
Det var ännu en vecka. Jag tycker att det är lite irriterande att se. Man vill ju vara så nära som man kan ta på dig.
Jo, men så är det. Man vill ha gäster, man vill sitta i live-studion inför en skrikande publik. Men du har sagt det förut, va? Det är märkliga tider.
Oj, jag tror att det var vi som myntade det här. Jag kommer inte ihåg hur jag kom på det, men jag kände på tiden. Ja. Jag satte upp mitt blöta finger i luften och så sa jag, fan, det är någonting med tiden, Jakob. Och så började du sa märklin-tåg.
Ja, jag...
Stanna där, spola tillbaka. Märkliga tider, och så satte vi det.
Och nu säger de det till och med i Svenska Nyheter.
Jag har hört det överallt, det sprider sig. It's the new shit. Tack för att ni har lyssnat, Freakshow var namnet. Vi hörs igen nästa vecka då. Om vi är vid liv då, Jakob.
Det gör vi,
hej hej.
Ha det bra, hej.